Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är evangelietexten för andra årgången. Och det är början av samma kapitel som vi redan lyssnat till som evangelietext. Vi lyssnar till texten från Johannes 12 kapitel, verserna 1-8 i Jesu namn. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Brukar du tvätta och smörja in dina gästers fötter med olja när du bjuder dem på mat? Jag tror att det är nog ganska ovanligt i vår tid. Det hör inte till våra vanor, men det hände i Betania strax före påsk. Det kunde finnas en del att säga om den här berättelsen, som finns i lite olika variationer i alla evangelier. Men idag ska vi ägna oss åt ämnet att ära Jesus är aldrig för dyrt. Vi ska fråga hur vi ärar Jesus med våra offer, och vi ska fråga hur vi ska få lust att offra. Huvudsaken i vår text är nämligen den dyrbara nardusoljan som Maria smörjer Jesu fötter med. Hennes offervilja står i en skarp kontrast mot Judas, som är en tjuv, som tycker att det är bedrövligt att man ska hassa så mycket av en dyrbar olja. Då Johannes skriver ner det här långt senare, så minns han med bedrövelse att Judas låtsades vara en av dem. Men i själva verket var han en förrädare. Han förrådde Jesus för 30 denarer. Han har också förstått att Judas brukade stjäla ur lärjungarnas gemensamma kassa. Han var en hycklare. Det var någonting fruktansvärt, och det är det också idag. Att låtsas vara from och själva verket göra det fromma för att själv få nytta. Det är väldigt illa att låtsas vara from och givmild, och så hittar man på metoder att bli rikare på andras bekostnad. Judas tyckte inte att Jesus behövde äras med dyrbarheter. Men Maria tyckte det. Varför det? I kapitel 11, strax före det här kapitlet, berättar Johannes om hur Lazarus, Marias och Martas bror, hade dött. Men hur Jesus uppväckte honom efter att han hade varit död i 4 dygn. Maria hade också hört vad Jesus hade sagt, att Jesus ska utlämnas för att korsfästa, för att dödas. Han ska utlämnas till hedningarna. De båda systrarna hade fått Lazarus tillbaka. Det ledde till att judarnas ledare hade befallt att den som visste var Jesus fanns skulle ge det till känna, så att de kunde gripa honom. Jesus var alltså hotad till livet. Och han var en mycket kär vän. När Maria då hade hört att han skulle fängslas och dödas, så sörjde hon redan i förväg. Det var på sätt och vis redan en begravningsfest där i Betania. Hon ville ära honom medan han var kvar hos dem. Hur ärar vi Jesus? Vi ska för en stund lämna festen i Betania och fråga oss själva hur vi ärar Jesus och vad vi har som vi kan avstå från. Vi ska i alla fall lite tänka efter vad det var som Maria offrade. Det är en väldig summa. Enligt det som Judas uppskattar så skulle man ha fått 300 denarer för den här oljan. Det var nästan en årslön för en vanlig människa. Nästan en årslön. Och det gick åt bara så där. Vad motsvarar det idag då? Det beror på förstås vad man har för årslön. Kanske 20 000 euro, kanske 30, kanske 40 000. Det blir ju lika mycket som en ny fin bil, eller en fin båt, eller en bra bit på väg mot priset för en sommarstuga. Det här blir en ganska stor kontrast mot den peng som vi sitter och rullar när vi ska ge kollekt, eller hur? Men hur kan vi ära Jesus? Kan vi göra det på något annat sätt än att ge en peng i kollekten? Vi ska se hur man ärade Gud om man bar fram tackoffer för templet i Jerusalem för 3000 år sedan. Vi får läsa om vad kung David sa när han lämnade sina gåvor i första krönikeboken 29. Eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt jag förut har skaffat till det heliga huset. 3000 talenter guld, guld från Ofir och 7000 talenter renat silver till att överdra byggnadernas väggar med. För att göra av guld det som ska vara av guld och för att göra av silver det som ska vara av silver. Ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Det var en väldig massa pengar det här. Jag har lite svårt att smälta när jag läser i uppslagsdelen till Bibeln vad det här betyder i våra pengar. 3000 talenter motsvarar ungefär 150 ton. 150 ton guld. Alltså det är helt ofattbart. David var rik minsann och han gav det till templet. Sedan fråga David, vem vill idag bära fram sina frivilliga gåvor åt Herren? Och så samlar man ihop kollekt. Det blev ytterligare 5000 talenter guld. Och en mängd andra ädla metaller och ädla stenar i stora mängder. Och sedan heter det, och det här ska vi notera. Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Ty av hängivet hjärta bad de fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Också kung David gladde sig mycket. Hittar vi någon Judas avundsjuka här? De gladde sig alla. Det fanns en stor glädje över att få ge åt Herren. I forna tider samlades bönderna för att bygga kyrkor. Då sparar man inte heller. Man offrade dagsverken och man offrade timmer. Gud skulle dessutom ha den bästa platsen i socknen. Kyrkan byggdes på det allra finaste stället. Ett sådant sinne finns också idag på sina håll. Men nu måste vi säga att mycket har förstörts av glädjen i att offra. Hur är det med oss? Har vi glömt att ett offer verkligen betyder att man avstår från någonting viktigt? Det som man skulle ha satt värde på själv, som man ger bort och därmed blir utan det här viktiga själv. Det är ett offer. Istället vill man ge det åt Herren. Är det inte snarare så att vi först frågar efter vad vi själva behöver och så tittar man efter om det är någonting som blir över, kvar? Eller hur är det med er barn när kollekthoven kommer och ni får en peng av mamma och pappa att ge kollekten? Så kanske ni tänker, oj, det är en bra bit av veckopengen. Eller tänk vad man ska ha fått för godis för det här. Det är det här som är vår naturliga känsla för att ha ägodelar. Vad ska vi offra till idag? Vi har inte Jesus ibland oss så att vi skulle kunna köpa dyrbar olja och smörja hans fötter. Och vi behöver kanske inte just nu pengar att bygga en ny kyrka. Men vi kan göra många saker. Jag ska nämna bara tre exempel. Först och främst behövs pengar för att vi ska kunna sprida Guds ord. Genom präster som blir anställda för att sköta det uppdraget att undervisa och förkunna och fortbilda sig och förkovra sig och ägna sig åt bön, mission och mycket annat sådant där vi ger uppdrag åt någon att på våra vägnar sprida Guds ord. Vi får en klar anvisning i Nya testamentet att den som arbetar med Guds ord också ska få sitt uppehälle av evangeliet. Det vill säga församlingen som en pastor föder ska istället föda honom för att han ska få tid och kunna ägna sina krafter åt den viktiga uppgiften. För det andra så har vi fått i uppgift att gå ut i världen och göra alla folk till lärjungar. Det kallar vi mission. Det finns många folk som ännu inte har hört evangelium. Vår församling har förmånen att vara med och hjälpa en liten och mycket, mycket fattig församling bestående av romer i nordvästra Bulgarien. För det tredje finns det olyckliga människor runt omkring oss i vår närmiljö som har det svårt på olika sätt. Jesus sa, de fattiga har ni alltid ibland er. Det är sant. Det finns tillräckligt av dem för att det ska finnas en möjlighet för oss att offra. Runt omkring oss har vi Jesus små bröder och systrar som behöver våra insatser. Vi ska inte glömma att vi också kan ära Jesus med det liv vi lever. Så att vi blir en förebild och ett återsken av Jesus genom att bära det kristna namnet. Men det kan också bli så att vi genom det sätt vi lever blir ett hån av Jesus. Genom att människor säger, hur kan han, hon som är en kristen göra på det sättet? Det ska vi också tänka på. Det är inte att ära Jesus, att dra honom i smutsen genom vårt liv, hur vi lever. Att ära Jesus är aldrig för dyrt. Gud blir inte skyldig dig något när du offrar. Du får mångdubbelt igen. Men hur ska vi då få en lust att offra? Hur ska vi få en sån glädje i offrandet som Maria hade och som David och de som bar fram de stora skatterna för templet? Ja, om vi ser på oss själva, så då ser vi orättvisor. Då blir vi avundsjuka och griniga. Med blicken mot oss själva går det för oss som för Judas. Maria hade sett vad Jesus gjorde för Lazarus och hörde på vad han lärde. Hon hade fått sin kärlek genom att se på Jesus. Idag har vi fått vara med om ett under. Ett litet barn har fötts till nytt liv genom den helige ande. Fastän vi inte har sett det konkret med våra ögon. Men trons ögon ser det stora som har skett. Esra har fått bli ett Guds barn. Han har fått en ny människa som är kallad att leva i Jesu gemenskap. Så har också vi andra som är döpta blivit arvingar av himlen med alla de skatter som Gud ger oss redan här. Visshet om syndarnas förlåtelse och frid med Gud mitt i yttre ofrid. Det viktiga är att vi går till Jesus där han möter oss i ordet och sakramenten. Nu under stilla veckan får vi följa honom på hans lidandes väg. Vi ser hans kärlek till oss då han avstår från allt vad han hade kunnat räkna till godo. Han var Gud och bodde i himlen, men han lämnade allt och blev en människa. Han skulle kunna göra sig ett gott liv. Han hade inte behövt vara fattig. Han skulle inte ha behövt vara hungrig och törstig. Han skulle kunna bygga sig ett fint slott, för han äger allt, han äger hela världen. Men han gick omkring utan ägodelar. Han offrade sig själv. Och det yttersta, det var det som hände under långfredagen. Han blev förrådd av Judas för 30 denarer. Jämför det med de 300 som Maria offrade. Han utlämnades åt sina fiender och de torterade honom på det mest fruktansvärda sätt. Han var bara stilla. Han led i vårt ställe. För att vi inte har kunnat älska som vi borde. Därför får vi tillräkna hans kärlek oss till godo. Han led för att vi är själviska, för att vi är giriga och avundsjuka. Han utsattes för den värsta tänkbara tortyr och skam när han hängdes naken på korset. Till allas åtlöje, till fruktansvärda smärtor. Och den värsta smärtan var inte den fysiska, utan det att han övergavs av Gud. Han blev utlämnad. Det gjorde han för dig och mig. Det gjorde han för att du och jag skulle bli ärade av Gud. Vi blir ärade genom att han klär på oss sin helighet, sin rättfärdighet, syndernas förlåtelse, liv och salighet. Barndopet som vi har fått vara med om idag är ett underbart bevis på hur Gud handlar. Redan innan vi kan göra något har han ställt allt i ordning. Han kallar oss till sina barn. Han täcker in oss med Jesu rättfärdighet. Han föder en ny människa i oss så att vi vill leva så som Gud vill. Kära döpta kristna, du har också fötts på nytt till ett liv i Jesu gemenskap för att ära honom. Du har inte fått alla dina rikedomar för att ära dig själv och skaffa dig själv glädje och nöjen i livet, utan du har fått den för att tjäna Herren med den. Låt oss därför tjäna honom med glädje och inte göra som Judas och gå bort till evigt fördärv. Amen. Låt oss be. Tack käre Jesus för din stora kärlek till oss, så att du kom till oss fast vi inte alls var värda någon ära. Klädde oss i dina allra finaste kläder, rättfärdighet, liv och salighet. Hjälp oss att aldrig gå bort från dig, utan låta hela vårt liv bli en lovsång till dig, så att också andra människor skulle se dig och din kärlek. Amen.